Välkomna till del två av vårt avsnitt om Pangea.
Välkomna.
I den här delen så tänkte vi leda er lite genom utvalda delar av jordens geologiska historia.
Ja, vi tänkte väl kanske till och med börja med att göra en liten beskrivning och ge några exempel på superkontinenter.
Mm. Och då blir det ju så att vi börjar för väldigt länge sedan.
Mm.
Om man tycker att Pangea är länge sedan så...
Vänta man, bara.
Ja, vänta och se.
Mm.
En sån där superkontinent som jag stötte på i förberedelserna heter Kenorland.
Mm.
Som ska ha funnits för ungefär 2,7 miljarder år sedan. Fram till 2,1 miljarder år sedan.
Mm.
Vilket är ganska länge i tid också.
Ja, det är det ju. Absolut.
Och det kan ha varit den första riktiga superkontinenten. Det har funnits några tidigare som heter Ur. Och Valbara. Men ja, det verkar lite oklart om de faktiskt är superkontinenter eller bara kontinenter.
Okej. Ja, det är ju lite svårt att veta när man går så pass långt bak i tiden.
Ja, och för att det ska vara en superkontinent så ska det på något sätt innehålla eller vara en sammansättning av större delen av jordens landmassa.
Ja.
Ungefär
så.
Det finns olika definitioner.
Ja, och ett exempel som man kan ta, ett nutida exempel, är ju då den eurasiska superkontinenten.
Mm.
Så liksom det som bildar Europa och Asien räknas i alla fall i vissa definitioner som en superkontinent.
Ja, exakt. Det kan definieras som en, på engelska, a grouping of formerly dispersed continents.
Mm.
Och det passar in på Eurasien.
Ja.
Idag, eftersom till exempel Indien har krockat in där.
Ja. Exakt. Så det finns ju ett antal exempel. Och de som vi kommer nämna är väl, det är väl inte kanske all landmassa, men det är ganska mycket av det i alla fall.
Mm.
Om vi fortsätter, om vi går från 2, vad var det?
Ja, 2,7
7
till 1.
Ja, vi går lite längre fram i tiden till ungefär för en miljard år sedan.
Vad hände då?
Då slog sig ett gäng kontinenter ihop sig till superkontinenten Rodinia. Som kommer från det ryska namnet för hemland eller moderland.
Mm.
Så det ansågs väl kanske vara någon form av ursprungskontinent när den upptäcktes säkert.
Ja.
Så den sattes ihop ungefär för 1,1 till 0,9 miljarder år sedan och separerade ungefär för 750 till 633 miljoner år sedan.
Okej.
Okay. Också hyfsat många år. Det här är en sån som det står beskrivet att det är lite oklart i kontinentalrörelserna när den sattes ihop. Man vet inte riktigt hur det rörde sig.
Nej, det är ändå förståeligt.
Ja, så långt tillbaka i tiden är det lite svårt. Men däremot så efter att Rodinia separerade så har man ändå ganska bra förståelse för liksom hur det har rört sig sedan dess. Så det blev som något form av startskott för liksom det man tror sig veta.
Okej, för lite mer exakt rekonstruktion.
Ja.
Det är ju ganska förståeligt. Det måste ju vara svårt när saker har satts ihop och separerat i flera cykler.
Mm.
Att till exempel använda så här paleomagnetism.
Ja.
Utan att veta någonting om hur det fungerar. Så alltså att se hur berggrund har skapats som liksom redan har flyttats fram och tillbaka i hur?
Jag vet inte. Ja, det känns inte som en jättelätt grej.
Det är ingenting man gör i sin kandidatuppsats.
Nej. Nej, det är det nog inte. Ska vi gå vidare?
Ja, vad händer efter Rodinia?
Massa grejer. Men det var faktiskt ett ganska kort intervall mellan Rodinia och den superkontinent som kom efter. Som heter Panotia, eller Panotia.
Mm.
Som den fanns för mellan 600 och 540 miljoner år sedan ungefär. Och vad kan man säga om den? Den separerades i fyra delar. De fyra delarna hette Gondwana, Siberia, Baltika och Laurentia.
Mm. Okej.
Så det var liksom förstadierna av det som senare skulle bilda Pangea då.
Ja, precis. Nu börjar vi komma in i begrepp som är lite mer direkt.
Exakt.
Kopplade till Pangea. Inte minst kontinenten Gondwana.
Mm. Gondwana var ju en av dem också. Jag vet inte om ni räknade som superkontinent. Det kanske det gör. Men det var ju en av de kontinenter som sattes ihop och bildade Pangea. Men som också var en av dem som separerades från Pangea. När Pangea splittrades.
Ja, just det. Den fanns även egentligen både innan, under och efter Pangea. I princip.
Mm.
Så det som var själva formationen av Pangea då var en krock mellan Gondwana som... Här kan det ändå börja bli lite intressant att prata om vilka nuvarande kontinenter som den innehöll.
Mm.
Och Gondwana, det är då den södra delen i princip av det södra halvklotet. Och det var de nuvarande Sydamerika, Afrika, Antarktis, Australien, Madagaskar, Arabiska halvön och Indien.
Mm. Så en hel del.
En hel del, och det krockade då med den norra kontinenten, Laurasien, som är nuvarande Nordamerika, Europa och resten av Asien.
Mm.
Så, för ungefär 335 miljoner år sedan, då smällde de här ihop.
Amen.
Och bildade vår senaste riktiga superkontinent.
Ja.
Som innefattade i princip all landmassa på jorden.
Exakt. Och om man kollar på namnet Pangea.
Mm.
Som myntades av han Wegener.
Just det. Vi sa ju aldrig vad det betyder.
Nej. Det betyder är egentligen Pan och sen Gea.
Från grekiska.
Ja. Som översätts till ungefär allt land.
Mm. Inte så konstigt.
Nej, det är ganska självförklarande. Och man kan ju säga det också att kontinentaldriften slutar ju inte.
Nej. Precis.
Så vi hade Pangea för länge sedan. Och man tror att om ungefär 250 miljoner år i framtiden då, så kommer kontinenterna sätta sig ihop igen i det som kallas för Pangaea Ultima.
Mm.
Det är alltså då en framtida superkontinent där det mesta av landmassan, den existerande landmassan, kommer sitta ihop.
Mm, exakt. Och det är ju både, ja, det som det situationen ser ut just nu, så är det ju både landmassor som är på väg in i varandra. Till exempel Australien är på väg in i sydöstra Asien.
Mm.
På samma sätt som Indien krockade där för 35 miljoner år sedan.
Mm.
Så kommer Australien att göra det ändå, eftersom den rör sig norrut med ungefär 5-6 centimeter per år.
Mm.
Och samtidigt så fortsätter fortfarande uppbrytningen av Pangaea i bland annat i den östafrikanska Riftdalen.
Som vi känner igen.
Mm. Från förra avsnittets vilse på världskartan.
Mm.
Så det är ändå, ja, man måste ju ändå inse att vi lever mitt i historien.
Så är det.
Både i uppbrott och i nya sammansättningar.
Mm. Det pågår hela tiden.
Mm.
Även om det går ganska långsamt.
Ja, det gör det.
Jaha, ska vi gå in lite på det som avsnittet ska handla om då?
Ja, det kanske är dags.
Tänker det. Pangaea. Vad finns det att säga egentligen?
Ja, som sagt, så ungefär 335 miljoner år sedan så sattes det ihop. Och 175 miljoner år sedan började uppbrytningen.
Mm.
Så det är en tidsperiod på 160 miljoner år.
Mm. Hur säker är man på de siffrorna?
Ja, jag vet inte faktiskt. Det kanske inte är
På året,
på månaden liksom.
Nej. Men det kanske inte är någonting som spelar jättestor roll egentligen heller.
Det var många miljoner år.
Ja.
Kan vi konstatera.
Absolut. Och Pangaea, den här superkontinenten då, den satt ju ihop lite, det såg ut lite som ett gigantiskt C.
Mm.
Med, ja, det var centrerat kring ekvatorn i alla fall.
Ja, så den här krocken mellan Gondwana och Laurasien var i närheten av ekvatorn.
Mm.
Och så sträckte det sig, ja, ungefär från pol till pol. Det är lite svårt att hitta faktiskt en ordentlig så här beskrivning av utbredningen. Alltså exakt så liksom. Vilken breddgrad tog landmassan slut.
Ja.
Norrut och söderut. Men ungefär så verkar det sträcks lite längre söderut än norrut.
Ja.
Som jag har förstått det.
Ja, det är väl det jag har sett också. Men det hade ju varit intressant att se en representation av hur Pangaea förhöll sig eller förhåller sig till det vi har idag.
Mm, ja, precis. I alla fall så själva landmassan ska ha varit ganska exakt lika stor som alla dagens kontinenter.
Mm.
Att det är ganska mycket samma landmassa. Jag tror det har fluktuerat en del liksom, när det har vattenståndet har varit högre och sådär.
Ja.
Att mycket har lagts under vatten. Framförallt under uppbrottet så var det perioder när mycket land lades under vatten. Och då blir ju landytan mindre. Men i stora drag så är det ungefär dagens landyta fast i en klump.
Ja. På tal om ihopklumpat då.
Mm.
Vi har ju då Pangaea som är allt land, mer eller mindre. Vi har då också Pantalassa, allt hav, som var världshavet då som låg runt omkring, runt Pangaea.
Mm. Det är ett ganska stort hav.
Ja, det var väl ungefär det täckte väl ungefär 70% av jordens yta.
Ja, precis. Om Pangea var ungefär alla dagens kontinenter igen, så blir ju då Pantalassa ungefär alla dagens hav i ett. Nästan i alla fall.
Nästan. Det verkar vara en geolog som heter, eller hette då, Edward Suez.
Okay.
Som höll på mycket med det här vattnet under Pangea-tiden. Så det var han som myntade namnet runt 1893. Eller något sånt där. Så han jobbade mycket med Pantalassa. Men även om det hette som det hette, så var det ju faktiskt inte allt hav.
Pantalassa betyder då allt hav.
Allt hav. Men det fanns också någonting som hette Tethys-havet. Eller Tethys-sjön.
Mm.
Som vi sa ju att Pangea var ungefär som ett C.
Exakt.
Pangea var runt, eller Pantalassa var runt omkring. Och i det här C-et så var då Tethys-havet.
Mm.
Så det satt ju ihop med Pantalassa, men det räknas ändå som en separat del.
Ja, det är som en bukt. Ja. Liksom. Det påminner lite grann om Mexikanska golfen.
Mm.
Tycker jag.
Ja.
På kartbilden. Fast väldigt mycket större.
Ja. Det var också den här Edward Suez som myntade namnet. Och Tethys-havet då, som det låg under Pangea-tiden, det var ett förstadie till det som vi har idag, alltså Medelhavet.
Mm.
Så det är ju såklart väldigt mycket som har hänt sedan den tiden. Men det ses ändå som ett förstadie. Precis som Pantalassa ses som ett förstadie till Stilla havet.
Ja, precis. Och Atlanten fanns ju inte alls.
Nej.
I det här stadiet.
Nej.
Men när jag precis Tethys havet, det ligger ju så att Afrikas nordkust liksom är riktat ditåt.
Ja.
Ja, men det man kan säga om den situationen när alla kontinenter sitter ihop är ju också att det blir väldigt mycket mindre kustlinje.
Ja, det är sant.
Och det här är någonting som bland annat då påverkar klimat.
Ja.
Och i sin tur växt- och djurliv, som vi kommer in på mer i nästa del.
Mm.
För bara idag, i till exempel inre delen av Asien, så är ju det områden som är väldigt präglade av att ligga långt ifrån kusten.
Mm.
Och det är ganska torrt och det är ganska extrema skiftningar i säsonger. Och det var ju liksom samma fenomen som präglade väldigt mycket land.
Det är det.
När det satt ihop som Pangea.
Det blir väl som Asien maximerat.
Ja, precis. Så det blir väldigt stora ökenområden.
Mm.
Är ju det som, ja. Sånt här är ju svårt att veta exakt. Och framförallt, eller i alla fall svårt att hitta.
Ja.
Liksom en bild över hur såg Pangea ut. Mer också på det sättet. Liksom en då biogeografiska zoner eller någonting åt det hållet. Liksom. Klimatzoner. Jag har utgått lite från en YouTube-video som försöker liksom bara teoretisera lite grann kring hur kan det ha sett ut med liksom inlandsfaktorn, med lite havsströmmar och sådär.
Mm.
Och ja, resultatet blir ju att det är stora ökenområden. Det är östra delen av Pangea där antagligen då, om man ser till dagens system med vattenströmmar och sådär, man får mer varmvattenströmmar som slår in mot land. Är mer skogsområden och lite mer ändå så här tropiskt eller tempererat, liksom fuktigare klimat. Medan mm. västra delarna av Pangea är mer öken.
Mm.
Och sen har jag läst lite olika egentligen om det här med glaciärer och hela den situationen.
Mm.
För det som var för ja, där runt 200 miljoner år sedan var också att koldioxidhalten i atmosfären var väldigt mycket högre.
Just det.
Än idag.
5 gånger högre, typ.
Ja, precis. 5 gånger så hög eller till och med 6 gånger så hög som om jag tänker innan den industriella revolutionen och de mänskliga utsläppen började.
Mm.
Och det innebär en global medeltemperatur på ett antal grader högre än idag.
Ja.
Kanske ungefär 3 grader. Vilket då kan ha inneburit helt enkelt mindre glaciärer. Kanske inga glaciärer. Samtidigt har vi de geologiska tecknen på glaciärer. Jag tror helt enkelt att det har förändrats över alla de här. Man får ju tänka på hur många miljoner år det handlar om.
Exakt. Det är svårt att få ett liksom tvärsnitt av hur det såg ut när det är så pass lång tidsperiod.
Ja, det blir lätt att man letar efter ett, liksom bara, kan jag bara få en bild på mm. hur såg det ut, var det skog, var mm. var det öken. Men det är svårt att ta till sig hur långa tidsskalor, liksom hur lång tid
ja.
Som Pangea existerade.
Ja, det hände ju väldigt mycket under den tiden.
Mm. Så man får ju ändå dra sig till lite generella grejer och det som är hela tiden är att det finns väldigt mycket inlandsområden.
Mm.
Om man placerar alla världens länder där idag så skulle ju nästan alla vara landlocked.
Mm.
Så det kan man ju tänka på.
Vet man vad den här höga koldioxidmängden berodde på?
Jag vet faktiskt inte. Det kan ju vara så att helt enkelt den begränsade växtligheten i en sån situation där det är så torrt på så många ställen gör att inte jättemycket kol binds.
Nej.
Men annars vet jag inte. Det finns nog någon bättre svar på det. Säkert. Ja.
Om det är någon som vet så skriv in.
Och så en till sak då som kan ändå påverka klimatet en del
mm.
är de bergskedjor som fanns. För nu som då så skapar ju de här kollisionerna berg.
Ja.
Det är lite så berg skapas.
Ja, det är som Himalaya när Indien krockade.
Precis. Och då som vi nämnde i förra delen så var The Central Pangean Mountains i höjd med dagens Himalaya när de skapades vid krocken mellan Gondwana och Laurasien.
Just det.
Och sen redan under tiden som liksom Pangea fanns så hann de ju erodera ner till betydligt lägre höjder.
Mm.
Och som sagt idag så är det bland annat de skotska högländerna som kanske inte är kända för något så här rekordberg.
Nej, det är väl inget man som äventyrare bestiger kanske.
Nej. Och ja, de har, det är ju Storbritanniens högsta liksom. Ja. Ben Nevis.
Mm.
Där finns ju.
Just det.
Så det kanske är en grej bland brittiska äventyrer.
Ja,
det
ja.
Vet jag inte.
Absolut, men, jag ska inte.
Men nej, det är ju ingen sån där. Det är inte Mount Everest liksom.
Nej.
Så det ödet kommer ju drabba Himalaya också.
Det kommer gå ner. Mm. Gå ner sig.
De får njuta av sin storhetstid nu.
Ja.
Ja, så den bergskedjan fanns ju och delade Pangea i en nordlig och en sydlig del och skapade lite så här regnskuggseffekter som berg gör,
mm.
som också bidrog till inlandsklimatet.
Det är klart.
Ökenområden. Men som vi också nämnde i förra delen så låg Skandinavien där i anslutning. Som lite grann en del av den bergskedjan. Men ändå inte eftersom det där är berg som då ja, västskandinaviska liksom, bergsområdena är äldre berg. Som skapades redan vid kollisionen mellan Baltika.
Mm.
som innehöll Skandinavien och en del av nuvarande Östeuropa. Och Avalonia, som utgjorde Nordamerikas östkust, delar av Storbritannien och Irland. Och det här var en kollision mellan kontinenter som senare kolliderade med andra och blev till Laurasien.
Ja, ja, jag förstår.
Så det är ju liksom, det är ju seriekrockar och grejer. Och det fanns bergkedjor som både var då äldre och fördes in i Pangea. Och bergkedjor som skapades när Pangea bildades. Och så. Och vissa finns kvar än idag. Det är ändå intressant.
Det är ganska fascinerande. Det kan man ju nämna också om Pantalassa. Till skillnad från bergen så finns ju nästan inget av havsbotten från den tiden kvar på grund av subduktion.
Mm.
Så det är helt nytt och fräscht allting, nästan.
Ja, relativt.
Ja, på en geologisk tidsskala.
Mm. Men det är ju liksom, kontinenter har ju en stor del av den, det då havet har ju liksom kontinenterna färdats över. Och jag antar att dagens Amerika ligger typ i mitten av, inte riktigt tror jag, för Stilla havet är fortfarande, det som, för Stilla havet är ju liksom Pantalassa.
Mm.
Och det är fortfarande större än Atlanten.
Ja, det är det ju.
Så de kanske har en liten bit kvar till mitten.
Ja, det kommer.
Mm. Men för... Och avrunda den här delen, jag kan bara ge en liten överblick över vilka eror och perioder som det handlar om.
Mm.
För när man pratar om ett sånt här ämne så är det inte riktigt århundraden som är relevant. Utan det är ju då geologiska eror och perioder. Sen finns det då eoner också, som är de allra längsta, men det är ju för stort till och med för det här ämnet. Och då är det, har vi ju den geologiska eran Paleozoikum.
Mm.
Som pågick fram tills 252 miljoner år sedan. Så det här är den eran där Pangea slogs ihop.
Mm.
Helt enkelt. Och så fortsätter det in i Mesozoikum. Som började där för 252 miljoner år sedan. Pågick fram tills 66 miljoner år sedan. Den eran innehåller tre geologiska perioder. Mm. Nämligen Trias, Jura och Krita. Och under Jura, som pågick mellan 201 till 145 miljoner år sedan, där började Pangea brytas upp.
Mm.
Men det i alla fall jag tänker på med de här perioderna är en typ av art.
Mm.
Som, ja, det är min association.
Mm, jag tror jag vet vilken du menar.
Mm. Så i nästa avsnitt så kommer vi komma in lite mer på livet på Pangea.
Ja.
Och även om den här specifika arten som jag tänker på inte riktigt blomstrade så jättemycket under Pangeas tid som jag kanske trodde förut.
Nej.
Så är det ändå en stor grej.
Det är en stor grej. De är stora grejer, vissa av dem.
Mm. Det är dinosaurierna vi pratar om.
Såklart.
De och lite andra grejer kommer vi in på i nästa del.
Det gör vi.
Så fortsätt lyssna.
Snart kommer del 3.